Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Podplay.
Det här avsnittet av Hockeypuls är sponsrat av Amazon Prime Video. Visste du att nästan 40 svenskar har spelat i Toronto Maple Leafs sedan Börje Salming kom dit på 70-talet och att ingen av dem har vunnit Stanley Cup? Men kanske blir det William Nylander som är med och bryter Torontos rekordlånga 54 säsonger utan vinst. För dig som gillar Toronto eller som inte kan få nog av NHL har vi ett streamingtips. Dokumentärserien All or Nothing på Amazon Prime Video där du kan följa just anrika Toronto Maple Leafs från klubbens och lagets allra innersta närmare än någonsin. Hos Amazon Prime Video hittar du även en massa andra sportdokumentärer om allt från NFL till den rykande färska Rooney för dig som gillar engelsk fotboll. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Hockeypuls!
Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls. Det är det 161 i ordningen och det är dags för Jonathan Lindqvist. Vi har Play-profilen och min kompis att gästa igen för ett färskt, en färsk episod av NHL Puls. Är du laddad?
Ja, men det ska bli trevligt. Vi har ju kört igång här med en kopp. Rivit kaffe i den gnistrande norrländska solen, så vad kan väl vara en bättre uppladdning än det?
Tror du lyssnarna tänker på något när de hör din röst i det här avsnittet? Eller ljudkvaliteten kanske på din mic?
Jaha, ja, ja absolut. Sånt tänker ju du på också. Ja, det har Adams mic. Den är en jättefin mikrofon. Jag vet inte vad du ska säga.
Du har redan liksom glömt vad vi sa i förra avsnittet och avsnittet innan det. Att vi har sagt, ja men vi ska nästa gång sitta i samma rum och podda. Jaha. Ja, vi lovar. Och sen har det aldrig blivit av. Men nu sitter vi ju faktiskt,
men jag kände att man fick veta
vårt
det.
Vårt vardagsrum, som att vi bor ihop.
Nej, men jag kände att jag berättade det utan att berätta det.
Ja, tack vare ljudkvaliteten.
Nej, men tack vare att jag sa att vi hade laddat upp med en kopp kaffe.
Ja, det är sant faktiskt.
Märkte du lite mer subtilt sådär?
Märkte du att jag sa vårt vardagsrum? Som att vi bor ihop och du dementerade det inte.
Nej, men jag känner att det här är mitt nu.
Kör! Ja, vi kör igång. Vi ska alldeles strax snacka om NHL. Men jag tänker att vi, precis som förra avsnittet, ändå ska belysa det som händer i Ryssland och Ukraina och händelseutvecklingen där och den humanitära katastrofen som pågår. Varken du eller jag, Jonte, är ju några geopolitiska experter, så vi ska inte in här och tycka och tänka direkt. Men så här, vi vill ta vår plattform med något slags ändamål att det går att skänka pengar till flera organisationer som är på plats i Ukraina och hjälper människor som är där och de som är på flykt. Så jag har hittat 4 stycken som vi vill tipsa om. Första är Röda Korset. Och de levererar mat och hygienartiklar samt tillhandahåller sjukhusplatser och medicinsk utrustning. Där är swishnumret 980-79. Om man vill bidra med pengar till dem. Sen finns UNCHR. De arbetar med att hjälpa flyktingar och människor som söker skydd. Och man kan skänka ett nödpaket på 370 kronor på deras hemsida. Och sen har vi UNICEF och SOS Barnbyar. Och de är på plats i Ukraina för att stötta barn i behov av sjukvård, tak över huvudet och mat. Och på deras hemsida så kan man lätt tillskansa sig information om hur man bidrar på bästa sätt. Så vi vill börja det här avsnittet med det att det finns flera organisationer som är på plats i Ukraina och även som hjälper på distans. Och med det sagt så ska vi traska vidare till NHL-världen och det som händer i sporten. Och jag ska, kompis här nu, sätta det lite på poddkanten kanske. För jag har ett nytt moment i podden.
Spännande.
Du lät lite timid där i ditt svar.
Nej, men jag vet inte vad det är. Jag tänkte vara kaxig först. Först du har presenterat det.
Nej, men det här är inspirerat av Offside Podcast. Jag kan varmt rekommendera den. Lyssna varje vecka. Och de har sedan några veckor tillbaka inlett deras avsnitt med ett litet quiz. Mm-hmm. Jag tror att det är på 60 eller 90 sekunder. Mm-hmm. För att färska upp minnet från den gångna nyhetsveckan.
Oj!
Och sen utifrån de svaren och frågor som presenteras så väljer de spår därefter. Så då vet man aldrig riktigt vilken riktning podden tar. Och här får ju Simon lägga till någon slags dramatisk musik i bakgrunden. Nu när du ska svara på de frågor som jag laddat upp med. Kör du Star Wars?
Det är väl dramatisk musik?
Absolut, men är du Vader då?
Nej, men alltså han är på väg. Det är dramatiskt när han ska anlända.
Men du har lite Darth Vader-vibbar över dig. Alltså lång...
Har vi aldrig pratat om det här?
Jo, jag vet att du var honom på Star Wars Museum i Jönsjösvik för 12 år sedan.
Sjukt, jag är lite taggad nu.
Är det?
Men det här är en svaghet för mig.
Okay.
Som jag jobbar, jag är ju väldigt, alltså nörar ner mig på grejer.
Mm.
Så jag tänker mycket så att jag kan missa ganska mycket av nyhetsflödet för att jag kan snöa in mig på en sak. Så jag kommenterar en match eller då snöar jag in mig på de två lagen. Eller ska man liksom göra en speciell djupdykning i någonting, då är man på det ämnet. Och i och med att jag inte... Ja, men jag är inte jättebra på att liksom ha det breda nyhetsflödet. Utan, så det är en liten svaghet för mig. Så det här kan nog bli svettigt.
Ja, men kul. Så vi kör väl igång helt enkelt.
Ja.
Vill du ha 60 eller 90 sekunder?
Ja, det är du som bestämmer.
Då tycker jag vi kör 60.
Okay.
För vi avslutar ju varje avsnitt med testet. Det är ju på 90 sekunder.
Exakt.
Och för att få lite puls här tänker jag. Så Simon, hitta någon dramatisk musik. För nu kör vi igång. Toronto mot Detroit innehöll sanslösa 17 mål, men det är inte den högsta noteringen i en enskild NHL-match under den moderna eran, alltså från säsongen 1967. Hur många mål ligger rekordet på?
19.
Elias Pettersson är glödhet just nu. Hur många poäng har han gjort de senaste 10 matcherna?
13.
Apropå poäng, vem är NHLs bästa rookie i den grenen sedan årsskiftet?
Anton Lundell.
Vilken hockeyikon uttryckte offentligt att han vill utesluta ryska spelare från NHL efter Rysslands invasion i Ukraina?
Dominik Hasek.
Nykomlingen Seattle Kraken upplever inte direkt en Vegas-vinter. Hur många förluster i rad har Kraken nu radat upp?
Oj, det här är ett typ exempel på en grej som jag bommar. Ja, men vi säger 7 då.
Vi pratade i senaste avsnittet om den magiska målgränsen 50. Men vilka spelare har just nu passerat 30-strecket?
Matthews, Dreisaitl, Ovechkin, Kreider. Stopp.
Pekarinne har inte bara sin tröja i Bridgestone Arenas tak numera. Han är också den mest segerrika finska målvakten i NHL:s historia. När slog han det blåvita rekordet?
I förfjol.
Förfjol blir 2019.
Ja, typ.
Vet du vad jag insåg att jag glömde göra?
Vadå?
Starta tiden.
Ja.
Men jag matade på med alla frågor jag hade.
Det var typ 60.
Ja. Sen, nu ska vi rätta det här då.
Jaha, jag tror att det var mycket fel här. Det är bara Hasek som jag är säker på.
Ja, men du har faktiskt ett rätt till. Ska vi börja från början eller ska vi börja i slutet här med Rinne?
Ja, kör som du vill.
Ja, men vi börjar med Rinne då. Du sa 2019.
Mm.
Här vill jag ha ett mer specifikt datum. Men det var 22 november 2018. Det var en väldigt svår fråga. Men vet du vem han tog rekordet från?
Det är antingen Tukarask, men det känns ju konstigt att man fortfarande spelar, så därför säger Mika Kiprusov.
Mm, stämmer. Han landade på 319.
Mm.
När han lade av. Sen var det de spelare som hade gått över 30 i målkolumnen. Du missade en.
Ja, jag missade Kyle Connor.
Precis.
Ja, det är stressmomentet.
Mm. Ja, du tog Matthews, Dreisaitl, Kreider och Ovechkin. Sen så sköt du ner dina egna kunskaper kring Krakens förlustsvit.
Var det 7?
Det roliga var att det var 7.
Ja, det där var...
Så du hade rätt på den.
Ja,
och du hade även rätt på frågan innan, och det var Dominik Hasek alltså, som gick ut och sa att han tyckte att ryska spelare inte ska få spela kvar i NHL under tiden som Ryssland har ockuperat Ukraina. Här ser jag rätt till. NHLs bästa rookie i antalet poäng sedan årsskiftet.
Var det Anton Lundell?
Det var Anton Lundell tillsammans med Michael Bunting i Toronto.
Alltså,
de två delade där.
Vi kan gå tillbaka till det här nu, för det är bara en till du ska rätta.
Två till.
Ja, kör då.
Ja. Elias Petterssons poängstreak de senaste 10 matcherna. Du sa 13, det var 14. Så där var du nära.
Mm. jag kan ta, jag skäms inte för det felet.
Och sen hur många mål som antalet, ja, i en match rekordet är på. Du sa
19.
Ja, det var 18. Ja, du är nära, du snuddade. Det är Toronto Chicago från 1977. Sen såg jag att det var typ 8-9 matcher till som låg på 18 mål. Men 17 som Toronto Detroit, de är uppe där och snuddar.
Okej, nu ska jag gå tillbaka och prata om. Bara ett sidospår, men jag kommenterade ju Florida helgen. Och jag har ju sett dem en del den här vintern, och Anton Lundell. Alltså vilken spelare. Vilken otrolig ishockeyspelare.
Han är ju komplett typ.
Ja.
Egentligen.
Ja, men alltså han är en ruggigt bra tvåvägscenter. För alltså vi är inne på poängen och allt det här, men när man ser honom spela, alltså positionsspelet, hur han själv puckar, alltså han var riktigt bra den matchen jag såg då mot Edmonton, men även tidigare sett, han är alltid bra. Han är, det är ju en typisk alltså höglägsta nivå
spelare. Ja, 100%. Och nu vill jag vill inte svära på det här, men innan han flyttade över till Florida, så nu vann han både VM och JVM-guld med Finland innan han var 19 år gammal. Så ja, jag tror att han var med i det där chockerande VM-2019-guldet som de tog i Slovakien.
Men där har du verkligen som grej man pratar om, alltså lag som kan vinna. Alltså att det blir ju alltid bredden. Bredden är avgörande. Det är inga lag som vinner utan bredd. Och Florida har ju den, jag menar att de nu kan ha Barkov, Huberto i varsin formation, och sen har du en Lundell-kedja. Alltså nu får vi se, det känns som att han blir bättre och bättre hela tiden. Men att han skulle kunna vara lite av en X-faktor i ett slutspel känns ju inte omöjligt.
Men sen, hans spelartyp, det känns ju inte som att det kommer en poängspruta som loggar upp mot 100 poäng under de bästa säsongen han kommer ha i NHL, utan det är mer en gedigen tvåvägsfårar som kanske i bästa fall kan ligga på en poäng per match under en peak, skulle jag säga.
Absolut, och förmodligen inte ens det beroende på om man blir kvar i Florida eller inte, för där har du de stora drakarna som tar så mycket av de situationerna i form av powerplay och start i anfall och sånt där. Men för Floridas möjlighet att vinna Stanley Cup så kan han vara avgörande faktiskt.
Och 2 år kvar på rookieavtalet också. Vilket Florida tjänar väldigt mycket på.
Ja, absolut.
Men just med Lundell, han har ju sett ut så här sedan han var typ 17. Sen är det såklart att han förbättrar sig, men han har ju alltid varit den här ansvarstagande centern. Kapten i alla juniorlag också i Finland. Och jag har för mig att han var assisterande kapten i sitt finska klubblag också innan han flyttade över till Florida. Så att, nej, en framtida ledare. Kanske kan vara en ny finsk kapten också, NHL. Vem vet, om man inte blir kvar i Florida. Nu har du ju Barkov som du...
Han har ju... Det är väl år 1 på hans förlängning.
Ja, det kickar väl in nästa år, va? Är det inte det?
Jag vill säga att det var inför den här säsongen. Ja, han kommer att vara där ett tag till.
Ja, absolut. Florida, när du... Jag såg tyvärr inte den matchen, jag ber om ursäkt för det, när du kommenterade. Men känner du att det är... Alltså just med Huberto och alla du nämnde där, att det kanske är ett av de mest sevärda lagen vi har i NHL den här vintern.
Ja, men absolut. Det är ett lag som man kommer ju på sig själv att det är lag man alltid rattar in. I början av säsongen var det väldigt mycket Edmonton. På senare tider i Florida man drar sig till Colorado också såklart. Man drar sig till vissa lag. Bra lag såklart. Sen har jag sagt det förut, jag tycker om att kolla på Buffalo av någon anledning. Jag tycker de är roliga att kolla på. Det är det roligaste dåliga laget att kolla på. Men alltså Florida är så här, ja, dels är de bra, men de spelar också en otroligt alltså det händer mycket grejer. Enda laget i ligan som snittar över 4 mål per match. Inte exceptionella defensivt. Typ där är de lite okej liksom. Så det händer ju ofta mycket liksom. Och sen, men Barkov är ju liksom en, han har ju varit en av ligans mest underhållande spelare i flera år. Nej, nu är Huberto verkligen kliver fram.
Jag såg att Huberto hade 10 fler assist än Connor McDavid. Jag sist ligan.
Ja.
Men det är en sån spelare älskar mig som en passa först.
Jag
skulle
säga, jag är ju väldigt svår för playmakers. Och Huberto är ju en alltså utpräglad pass först.
Äkta playmaker. Ja.
Han är ju, ligger på över en ass per match liksom. Och just den grejen att han är den typen av spelare. Han är ju liksom ingen exceptionell skridskoåkare. Inte särskilt stor. Nu absolut att han inte, han är varken klen eller trög. Men han lever ju på sin hjärna först och främst. Och det är coolt att kunna vara liksom en av ligans kanske en av ligans 5 bästa spelare på grund av det spelsinnet.
Men du pratar om att för att Florida ska kunna ta sig hela vägen till Stanley Cup-titeln så krävs det att man har användbara billiga spelare, vilket Anton Lundell är. det kan man väl klassa in Michael Bunting som också, som har klivit in i Torontos, det är väl första kedjan med Marner och Matthews, mm. och varit väldigt, väldigt bra. Sen är han ju, hans poäng är ju dopat tack vare att han spelar just med dem.
Jo, men Toronto gjorde ju en smart grej den här sommaren. De tog ju några, köpte några lotter kan man säga, med André Kache, Nick Ritchie, Bunting och sådär. Så många tror att Bunting liksom var liksom en ohållbar produktion, men
Ritchie föll väl inte så väl ut, men det är kanske det som händer när man
det,
tar sådana chansningar.
Precis det jag skulle säga. Så är ju grejen, att det är en smart strategi för ett sånt lag att göra, att de kommer inte att funka. Att de är så där billiga av en anledning. Och om en av dem blir en hit, som Bunting ändå blivit får vi lov att säga, då får man vara nöjd. Då har man lyckats. Och sen får man lösa, jag menar, och i Riches fall när det inte funkar alls, då får man lösa det problemet då. Och det gjorde de genom att skeppa honom till Arizona. Så att smart gjort av Kyle Dubas. Det är så de måste jobba runt sina stora kontrakt för att maximera lagbygget. Så att jag tror, det tror jag.
En kort fråga här då om Richie-traden. Han verkade inte speciellt nöjd med sin situation i Toronto. Nu flyttas han till Arizona. Det var ju någon vecka sedan den traden blev klar. Men ser du han vara en del av Arizonas framtid, eller kommer han signa nytt i sommar? Nu är det en marginalspelare, så vi ska inte stanna kvar vid honom allt för länge.
Nu ska jag ju inte, nu har jag ju inte min dator tillgänglig, men han har väl kontrakt ett år till.
Ja, är det så pass till och med?
Jag vill säga att han hade varit tvåårskontrakt på uppstuds. Men jag vet inte, han var ju Anaheim de åren bodde där. Och det är ju liksom en spelare som, han har ju vissa verktyg i form av en, framförallt en naturlig råstyrka.
Bra i Bostons powerplay något år
ja,
också.
Ja, men alltså, han är en väldigt kraftfull spelare. Han är stor, men också stark på det här sättet som inte går att gymma sig till.
Oxstyrka.
Ja, men lite bonastyrka liksom. Och kan skjuta hårt och allt det där. Men aldrig visa tillräckligt spelsinne. Ingen som förväntas att han ska bli en Huber då liksom. Men tillräckligt spelsinne för att kunna spela med bra spelare. Det är det som är nyckeln. För där fanns det ju också en möjlighet med Ryan Getzlaf framförallt. Det är en sån spelare man tänkte att det här kan nog bli bra. Liksom. Han får komma in där och vara stor och stark och göra sig öppen för honom och spela psyken med Getzlaf och Perry när han fortfarande var bra. Men det funkar inte riktigt. Funkar inte heller. Han fick ju möjligheten att spela i Torontos första kedja inledande säsongen och testa på det. Funkar inte. Så han har inte hittat ett sätt att maximera sina verktyg. Så enkelt är det. Så hans karriär står verkligen vägen.
Du, Toronto. Vann ju Detroit där med 10-7. Folk skrek målfest och glad hockey och allt vad det nu är. Men jag som känner dig vet ju att du proklamerar inte den här typen av ishockey.
Nej, men alltså ja, det är en sån här grej som jag... Det känns som att folk bara säger, alltså ryggmässigt, vi måste ha mer mål i hockey. Jag säger, varför då?
Behöver vi det? Nej.
Nej, men alltså jag är så här... Blir det 3-2? Alltså nu är ju snittresultatet...
Du tänker på vår diskussion igår. Alltså 3-2. Då blir det varm i...
Bra resultat.
Jag sa det, 3-2 det är ett bra hockeyresultat.
Ja. Nej, men alltså just nu är målsnittet, eller just nu, för en vecka sedan kollade jag faktiskt upp där, då var målsnittet 6,14 mål per match. Alltså 3,07 per lag.
Ja, det är nästan för högt, ska jag säga. Ja, men, eller alldeles lagom.
Ja, men då är ju snittet så här, ja, det blir 3-2, 4-2, 3-1, kan bli...
Det är två mål per period kan man också säga. Vilket...
Ja, lite mer så.
Lag, alltså, bra underhållning.
Ja, jag tycker det räcker. Ja, 10-7, ja visst. Det är ju, givetvis är det ju en cool grej när det händer så där. Men det är ju ingenting eftersträvansvärt tycker jag att komma upp i så. Det är väl extremt. Men alltså... Ja, men som jag sa, jag tycker det räcker du. Jag känner inte... Jag kollar inte på en annan och känner att det skulle vara roligt om det var mer mål.
Du, Elias Pettersson var ju i början av det här frågebatteriet. Mm. För 3 veckor sedan tror jag, eller om det till och med var en månad sedan, då ställde jag frågan, one eller two season wonder, eller är han på riktigt? Och då sa du så här, ja, den närmsta tiden, resterande delen av säsongen, kommer ni avgöra det? Mm. Och sedan dess har han ju varit inne i en sanslös form och verkligen visat att Vancouver kan lita på honom. Hur mycket... Alltså han har ju kastats runt från center till ytterposition ganska mycket. Hur mycket tror du att göra med att han har spelat center på slutet?
Alltså för mig, jag har ju sagt det förutom Elias, nu har inte jag sett honom spela så mycket. Jag såg Vancouver mycket i början på säsongen, jag har inte sett honom spela så mycket, så jag ska inte säga för mycket om det. Men då var ju mitt problem att jag tyckte att han skapade för lite i form av spelfördelande. Och att han generellt stannade för mycket liksom en avslutad roll. För mig är en spelare som Elias Pettersson en center. Han ska vara en center. Alltså med den unika hjärnan. Så jag tycker han ska vara en center. Alltså, ja, så enkelt är det. Och...
alltså, en sak som man underskattar med Elias, det är ju sättet han transporterar puck från egen zon och vägen han hittar med sina passningar genom mittzonen, som gör att man kan komma in på ett kontrollerat sätt i en anfallszon. Där är han ju väldigt, väldigt skicklig faktiskt. Han är inte den snabbaste skridskoåkaren. Man hittar ju ofta rätt väg in.
Men det var en sån grej jag såg också, som jag har sagt i flera år, som jag alltid tyckte störde mig i deras powerplay, att han inte var pucktransportör. Och det handlar inte bara om att han är bra på det. Det handlar om att jag tyckte att han blev så typ nästan, nu kör jag kaninhörnor i luften här, men
situationstecken.
Ja, jag glömde bort vilket ord jag skulle säga dock. Vilket ord jag skulle snuffa. Men, nej, men alltså, han blev utanför allting. Han bara stod och väntade. Han gjorde Novetskin. Han bara stod och väntade på att skjuta sitt direktskott. Och det tycker inte jag skulle vilja Spetterssons spel. Och det känner jag, att om han nu är en del av att ta zonen, så blir han ju involverad, för att känna på pucken, få upp lite puls eller vad man ska säga. Och är mer involverad när sedan powerplay sedan då rullar igång. Bara sådana små detaljer tror jag gör skillnad. Alltså, han ska ha pucken mycket. Så enkelt är det.
Om vi hänger kvast. Om vi hänger fast oss vid Vancouver lite mer. Elias har inte varit deras bästa spelare den här säsongen, utan det kan man väl säga kanske Thatcher Demko och JT Miller. Någon av dem slåss om den första platsen.
Ja, rimligt.
Och Demko kommer ju bli kvar i Canucks. Mm. Om inte något oförutsett händer. Men JT Miller har ju snackats mycket om. Och vi nämnde honom i förbifarten i förra avsnittet när vi hade några svenskar som vi kastade upp i tradespåret. Men är Miller den spelare, alltså den bästa spelaren som du tror kommer byta klubb här innan deadline?
Ja, om han gör det. Alltså...
jaha, okej. Okay. Jag trodde nästan att det var en garanti på den.
Alltså, det här är ju så svårt, för nu ska man prata kultur och sådana saker och hej och hå. Och återigen, ju mer insyn man får i hur man bygger en lag, desto mer förståelse får man för att man måste göra det bästa av situationer. Alltså så här, JT Miller är för gammal för Canucks utmanarfönster egentligen. Alltså att förlänga honom efter att kontraktet går ur, han skulle behöva vara ett par år yngre för att det skulle vara optimalt.
Och för lyssnarna, han är född 90? Miller? Det tar jag på rak upp. Alltså ja,
han
är
inte 30, han är 28 eller 29. Blir 29 år.
Ja, 91 och 92.
Och så han är väl typ 30 när kontraktet går ut.
Ja, okay.
Och jag menar, man tänker att deras fönster är byggt runt såklart Elias och Quinn Hughes primärt då. Men han är en sån speciell spelare. Så jag tror att det handlar där för Alvin och Rutherford att känna efter, att är det här en ledare vi vill ha? Är han liksom en positiv inverkan på de här unga spelarna som kan hjälpa oss att ta oss ur det här mellanmjölkslandet? Ja, men då kanske det är värt att göra det. Då kanske det är värt att behålla dem. För man kan inte alltid trada spelare. Man kan inte alltid optimera fönstren. Lite grann som vi pratade om Hampus Lindholm senast. Att för Anaheims utmanarfönster med Seagrass och Mason McTavish och sådär. Ja visst, hade det varit bättre om Anaheim och Hampus hade varit två år yngre nu när de ska skriva kontraktet. Absolut, men kommer de hitta den spelaren? Kommer Vancouver hitta en JT Miller? Sen vet man ju ingenting. Det beror såklart på hur hårt Miller tänker pressa dem och sådana saker ekonomiskt. Det finns ju tak för hur mycket man kan betala honom. Men är han väldigt sugen på att stanna och de får den vibben av honom, nu får de ju officiellt sett inte börja förhandla än, men de kan nog ändå ha liksom en magkänsla för det.
Två saker som poppar upp i mitt huvud här under ditt svar. Det första kring Anaheim. Såg du vad Pat Verbeek sa häromdagen?
No.
Att han inte kommer låta de här spelarna som det snackas om gå gratis.
Mm.
Utan att kommer de inte överens, då kommer han försöka trada dem.
Mm.
Tycker du att det svaret säger någonting om hur mars månad kommer att se ut för Dax, och att det i så fall ökar risken eller chansen att Lindholm Rakell försvinner?
Men jag tror att det kanske säger någonting om det vi var inne på förut, att det är Iserman-skolan, de har jobbat tätt som vi är inne på i både Detroit och Tampa, att det är ändå ganska hårda förhandlingar och att, ja, men han sätter ju lite press på dem helt enkelt, att ja, men om inte ni tar mitt sista bud den 19 mars,
bye bye,
då är det liksom inget mer strandhus för er. Och där kan man ju betta
om
på...
de inte flyttas till Florida.
Ja, och så här, det är ju inte osannolikt faktiskt.
Nej,
men alltså, och det är klart att han har ju lite hävarm där. Alltså, många spelare gillar ju verkligen att spela Anaheim. Du har ju skatten emot dig och huspriser och sånt där, men det är ju en väldigt bekväm livsstil med vädret och faktumet att du är ganska anonym och sådana där saker. Så många, det är ett ställe där du förmodligen kan använda lite hävar. För många trivs där. Och plus då, om du ska addera det faktumet att det känns som att de är på väg någonstans nu. Som lag.
JT Miller här då.
Mm.
Det har ju skrivits en del om att Canucks söker draftval och prospects för framtiden. Om Miller skulle skeppas, vad tror du att man kan få utbyte då i form av just de två sakerna? Har du något på rak arm? Eller är den lite för svår att svara på?
Nej, men det man kan säga så här då. Både, om vi går till Tampa här nu, det spontana exemplet jag tänker på att Tampa betalade ändå en hyfsad talang och ett första rundeval för både Barclay Goodrow och Blake Coleman. Och för mig är Miller 100 gånger bättre. Eller ett ännu bättre exempel. Toronto betalade väl ett första rundeval och ett tredje och ett fjärde. Det var ju för att det skulle bli retainad lön för Nick Foligno. För ett slutspel av Nick Foligno. Nu pratar vi två slutspel av...
För Miller, ja.
För Miller. Mm. Så jag menar, om vi utgår från de här så är det inget snack för mig att Miller är värd, alltså är klart mer värdefull än de här.
Så vi snackar första val, vi snackar kanske tredje val och en prospect då, eller? Och ännu mer.
Det finns ju ett tak för mycket man betalar för en spelare, men där någonstans, ja. För där är det också det faktum här är ju att Vancouver behöver inte sälja honom. Om de känner att amen, vi kan faktiskt alltså ja, de har alternativet att sälja honom för ett enormt paket nu eller sitta på honom i sommar och sedan kan de officiellt börja förhandla med honom i sommar när han är ett år kvar av kontraktet. Känner de att det inte går någonstans då, ja, men då kan du skeppa honom innan säsongen ens börjar och få ett ganska bra paket då också. Kanske lite sämre än nu, men det kan vara riskvärd att ta.
Har det surrats någonting om att Miller vill iväg? Att han inte ser sin framtid i Canucks?
Ja, det går väl alltid rykten. Jag skulle inte säga, klart man har hört det sägas, men det finns ju inga så här jättestarka rykten att han vill dra, liksom, att han verkligen vill därifrån. Han kopplas väl ihop, han kopplas till österut. Han är ju från Pittsburgh, om jag inte misstar mig helt. Att han vill österut liksom, och hela de bitarna närmare familjen och sådana saker. Men jag har inte hört, det finns ju inga liksom så här, det är inte en allmän sanning att han vill därifrån.
Du, är det en ny trend, eller relativt ny trend i NHL, att man tradar till sig spelare som har 1,5 år kvar på kontraktet för att få 2 slutspel? Förut var det lite mer att man tog in rental och så körde man all in det året. Men nu ser vi att man gärna bygger upp för att få 2 chanser.
Ja, jag tror att många känner att det extra man får betala för det, om man får betala ett andra underval mer eller vad det nu blir, liksom, är värt det. Du får alltså så mycket mer i och med att du får 2 rental, som man ska kalla, eller en rental 2 i rad, och andra året får också spela en chans att komma in i lagbygget och allt det där, så att,
och man kanske förbättrar chansen att signa honom också.
Precis, det är en trend vi har sett och jag tror att det kommer fortsätta se ut så, för att grejen är att många lag som säljer spelare vet också nog att de, ja, men vi, det är inte så att vi är 1 år bort, alltså det är klart att vissa lag som kan vara så här, som inne i någon sån här, ett bra exempel på ett lag där det kanske inte är så rimligt, är Dallas. Dallas är ett lag som ändå inte vill trycka på någon knapp och bygga om, men om de säljer vid deadline så kommer de nog göra det med ambitionen och försöka gå till slutspelare nästa år, och då säljer man kanske inte spelare som är under, då säljer man nog bara alltså blivande UFAs.
Okej, nästa del i podden.
Det här är bra att säga för lyssnare. Det var roligt att Adam bara så här, du, nej, det funkar inte. Så står han om och sån, okej.
Ja, liksom, du kände så anklagande på den
här. Ja, men det var verkligen en markant skillnad på den där. Så det var bra att du tog om. Fortsätt.
Vi har ett feature moment i podden nu.
Mm.
Men innan det, vad tyckte du om det här nya jag presenterade i form av ett quiz som inleder för att höja pulsen på dig och lyssnarna och att vi sedan väljer ämnen utifrån det?
Absolut, jag tror att det var ganska många som kanske slog mig där också.
Ja, det är väl kul. Du fick 3 rätt, va? Ja, jag tror det i alla fall.
Oh.
3 av 7, 3 av 8 frågor. Vilket får anses godkänt. Eller du brukar dra gränsen vid 50%, va?
Det är ju precis, det är min målbild när jag gör testen här. Det är ju att 50 ska vara rimligt, 100 ska vara väldigt svårt.
Ja.
Procent då.
procent. Exakt.
Det är ju sällan så många.
Hur många? Ja. Hade man hunnit det på 90 sekunder? Nej, jag tror inte det.
Men det här testet är nog lite svårare. Jag är inte säker på att du tar 50. Ja, säger jag redan nu.
Ja, vi är inte där än.
Nej, men jag vill bara säga det som en klipphängare.
För att prata svenska. Jajamän. Pekarinne hyllades förra veckan i Nashville. Vi har sett Henrik Lundqvist få sin tröja upp i Madison Square Garden. Och för en knapp månad sedan så bestämde sig Tuukka Rask för att lägga plocken uppe på den där berömda hyllan. Och det här är ju tre målvakter som har varit minst sagt framträdande under det senaste decenniet och kanske lite mer. Framförallt om vi pratar Lundqvist. Och det som är intressant här, Jonta, det är att det är en mängd målvakter, de här inräknade, som man skulle kunna ha en rätt lång och djupgående Hall of Fame-diskussion kring. Och det är det vi ska ha nu, har vi tänkt.
Ja, alltså Hall of Fame för målvakter är ju väldigt eftersatt. Ja, det är bra att vi tar upp det.
För det är 36 stycken målvakter som är i Hall of Fame nu, kunde jag räkna mig till när jag googlade häromkvällen. Och då är väl min fråga till dig som sitter på svaren. Vi börjar med den här trion. Vilka av dem ser du som självklara, om någon är det, i Hall of Fame när de kan väljas in? Är alla tre det till och med?
Henke är det. Jag tycker att Rinne är det. Rask är svår. Jag vet inte vad det är med Tuukka Rask. Nej, men alltså grejen är så här att av någon anledning är det som att han får aldrig den respekt han förtjänar. Och jag kan inte riktigt... Man, alltså, nej. Det är, nej, men det är jättekonstigt. Så här. Han är ju liksom under sin er en av de bästa målvakterna. Han har vunnit en Stanley Cup, visst som backup. Han har tagit Boston till två finaler som första målvakt. Han har vunnit Vessina. Han har... du kan få gissa på det här.
Mm-hmm.
400 spelade matcher i NHL.
Exakt 400 till och med.
Nej.
Nej,
men det finns 117 målvakter som har spelat minst 400 matcher i NHL.
Ja.
Rask har fler än så. Jag kan meddela också. Rask har... hur många matcher har du spelat då, Tuukka Rask? 564, så ganska klart många mer.
Ja, okay.
Vet du hur många som har haft en högre räddningsprocent totalt i karriären? Alltså snitträddningsprocent än Rask?
Ingen aning skulle jag säga. Ja, men, eftersom att du ställer frågan på det där sättet. Jag skulle säga att han är fyra på den listan. Så det är tre före honom.
En före honom.
Är en målvakt före honom?
Dominik Hasek, helt okej. Okay. Okay. Sen, den här påverkas ju av vissa saker. Det brukar ju vara en fördel för målvakter som har kortare karriärer och som har spelat den här eran. Topp fem är ju Hasek då, som är... Det är ju Hasek är ju Hasek liksom. Men sen är Rask, Ben Bishop, Tim Thomas, Roberto Lungo, Henrik Lundqvist, sexa, Corey Schneider, sjua, Corey Crawford, åtta, Price, nia, Thomas Vokoun, tia. Så det är inte så här, det är inte en siffra som är så här. Räddningsprocenten har varit så varierande med de åren och det finns inga jättebra modeller.
Men du räknar ganska många Hall of Fame-namn där.
Ja, det är väl bara en av dem som är i Hall of Fame just nu. Men...
Var det bara Hasek?
Mm.
Var inte Brodeur, nämnde du inte honom?
Nej, Brodeur inte det.
Nej, okay.
Det är det jag menar.
Men det är några som kommer bli det.
Så grejen att den siffran säger inte allting, men den klassiska käppen.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Pesten är ju att målvakter har varit väldigt eftersatta i Hall of Fame. Alltså från våran föregående generation, ska jag säga så jag inte glömmer någon, men det är ju liksom, det är ju de tre stora. Hasek, Brodeur,
Roa,
ja. Belfour.
Ja.
Men
nu är Roa större ändå.
Ja, men som i Hall of Fame, alltså den stora notabla, vilket ju faktiskt tycker jag är helt sjukt, som inte är i Hall of Fame, är ju Curtis Joseph.
Ja.
Hade han varit utespelare, jag menar, han är liksom, han är sexa genom alla tidigare spelade matcher för målvakter. Bara en sån sak. Han har varit finalist i Vessina tre gånger, han har aldrig vunnit Stanley Cup, så det talar ju emot honom. Det är kanske därför han inte är inne. Och att han har studsat runt mellan många olika lag. Det brukar hjälpa att vara ett lag. Men en spelare med det, alltså som är topp 6 i spelade matcher och har varit en av de bästa i världen på sin position under toppen av sin karriär. Hade han varit utspelare hade han garanterat varit i Hall of Fame. Så han är ett exempel på att målvakter är ganska eftersatta.
Men tror du inte att den sista saken du nämnde där om Josef, att han har hoppat runt lite, ligger honom i fatet? För det pratas ju mycket om att man vill göra, man på sin marknad vill göra ett avtryck och att man ska vara en förgrundsfigur under väldigt, väldigt många år. Och eftersom att han inte har varit det så kanske inte det finns en, liksom en vurm för honom heller i supportergrupper.
Så är det, och jag tycker ändå att det är ändå en faktor. Alltså, det är Hall of Fame. Inte Hall of Performance. Nej, men alltså, du väger ju in någonting mer än bara liksom ren och skär prestation. Och en sån sak, därför kan jag tycka att en sån som Rinne, du kan absolut argumentera för att till exempel Tukarask och Pekarinne har haft ganska likvärdiga karriärer. Alltså om man ser till...
Absolut.
Ja, men de har sin...
Rinne har väl fler segrar. Man har spelat betydligt fler matcher också.
Absolut. Jag skulle säga att segrar tycker jag är... Man ska inte, det är en fin Nej. Bedrift. Men det som jag lägger större vikt på spelade matcher totalt.
Ja.
För det är väldigt imponerande att kunna hålla sig kvar i ligan som målvakt. Men
det är väl det som talar så mycket för Henke till exempel också. Att han har spelat så många matcher och så alltså, många säsonger.
Henke är ju liksom, nu vet
han det. Är given.
Ja, han är supergiven. Och det säger jag inte bara för att jag är svensk. Men om topp 10 spelade matcher.
Men han kan ju först välja sin 2023, va? Visst är det så.
Sen ska vi också komma ihåg att Henke har ett OS-guld som första målvakt. Och de väger ju in
internationella
meriter här. Och så det är väl en sån grej som man kan göra. Väga in en sån som Roberto Lungo till exempel. Tror jag också.
Tack vare Kanadas OS-guld.
Han var ju första målvakt 2010 när de vann på hemmaplan.
Backup 2014 väl? Eller tredje målvakt?
Precis, han har två OS-guld men han har ett som liksom där han stod. Han har inte vunnit en Vessina men han är en av tre målvakter och spelar över 1000 matcher någonsin, vilket ju är en sinnessjuk bedrift. Och han har ju varit Vessina-finalist och liksom varit en av världens bästa målvakter. Så...
Men är inte han självskriven där?
Ja, men jag tycker det.
Men om... Jag skulle säga så här också, för tidiga eller mitten eller sena 90-talister så är Robert Lungo ett av de största namnen. Alltså jag tänker på de som satt och spelade NHL-spel när de var i 10, 12, 15 års ålder. Alltså Lungo, det är ett sånt affischnamn jämfört med många andra keepers i den där åldern eller den där generationen.
Ja, men jag tycker det finns goda argument för att de två största målvakterna i den här eran, om vi då pratar typ 2000-talet och framåt, är Henke och Roberto Lungo. Det tycker jag. Sen får vi se vad Price tar vägen och allt det där, men Fleury är väl, tycker jag, prestationsmässigt en nivå under dem. Inte varit lika konsekvent bra, inte haft lika många säsonger på toppen. Han har ju Vessen, han var väldigt bra Vegas första år också, han har sina tre Stanley Cup. Men där är det också på Hall of Fame-grejen, att han har sina tre Stanley Cup. Otroligt, alltså en av de mest respekterade personligheterna inom hockeyn. Också sättet han har gjort det på liksom, att han var liksom hur Pittsburgh omfamnade honom och sedan blev han ansikt ut för Vegas. Du kan argumentera för att han i Vegas korta historia är den största Vegas-spelaren någonsin.
Ja, alltså det erkännandet att han fick när han kom tillbaka dit, det var ju enormt.
Och där går du in på Pekarinne. Pekarinne är ju liksom, om du jämför honom med Tukarask, så är ju Pekarinne liksom en mer...
Första spelaren får sin förtjänstvana i taket, va?
Precis. Det vill jag säga att han, dels är han är ju också en sån här en övermänniska. Jag brukar säga att de två förmodligen, Fleury och Rinne, är de personer jag träffat i NHL har haft att göra med, i alla fall om man tar bort svenskar, som har gjort störst intryck på mig. Alltså otroligt varma
människor. Är inte Joe Thornton där och Tampas också? Ja, han, eller? Ja, Thornton. Ni hade ju bra kemi där i något videoklipp för några år sedan.
Ja, och han är en rolig prick också. Shane Doan också faktiskt, en sån som verkligen stod ut. Men de har en speciell...
Rinne är väl ett stort fan av Solsidan? Har inte du berättat det? Någon?
Jo, han gillar Solsidan väldigt mycket. Jag gjorde en, för det här är ju säkert 5 år sedan, men då gjorde han intervju där han liksom fick plocka ut så här, vem av svenskarna som var Ove och sånt där. Så han var ju med på de referenserna.
Vem var det då?
Det kommer faktiskt inte ihåg, det är lite svagt.
Ah, okay.
Men
Rinnes... Det hade kunnat vara en 5-5 anekdot.
Ja, förlåt.
Ja, men Rinne, 3-5.
Rinnes grej är ju att han är ju liksom... Tukarask har ju inte, han har inte varit den största stjärnan i sitt lag någon gång under sin karriär. Medan Rinne liksom är den största spelaren i Nashvilles historia. Och det spelar roll när vi pratar om Hall of Fame. Jag tycker att det gör det.
En sak här också, som man kanske inte borde väga in, men som man säkert gör, det är väl att, nu känner ju du de här personerna mycket bättre än vad jag gör, men utifrån sett, utifrån den linsen jag har, så Rinne känns som att han gillar strålkastarljuset lite mer än vad Rask har gjort. Han har ju alltid varit lite i skuggorna ändå, lite, inte kufig, men kanske lite åt det hållet.
Men han har gjort sin grej på ett helt annat sätt. Ja. Rinne har ju varit mycket mer, han är en väldigt öppen, alltså pekar in en otroligt öppen och trevlig människa. Liksom. Ja, och, jag tror att han är bara så, jag vet inte om det är hela strålkastarljuset, men han är så schysst så han bara ställer upp.
Ja, men och det är lättare att välja in personen som, är, som man tycker om såklart. Och har lättare att kanske associera sig med.
Jo, men återigen, jag, och vi pratar ändå om Hall of Fame, men jag tycker inte att det är, såklart, du blir inte invald i Hall of Fame för att du är en schysst kille.
Absolut
men
inte.
Det är inte fel att ta det som en liten del i en stor helhet.
Det kan ju vara det sista som gör att det tippar över. Till ens fördel, faktiskt.
Precis. Men det finns ju några, alltså som sagt, nu tror jag att det här kommer att vända nu med målvakter. Jag hoppas att Josef får komma in bara för att, alltså kollar vi de senaste åren också, spel, alltså utespelare som har valts in med all respekt. Om vi tar bara senast här, Marian Hossa. Väldigt bra tvåvägsspelare. Han har vunnit sina Stanley Cups och sådär, men Marian Hossa har ju aldrig varit en topp 5 spelare i världen liksom.
Men skulle man inte kunna argumentera för att han var en topp 10 ytterforward?
Ja, topp 10 ytterforward, absolut var han. Han var en topp 5 ytterforward och kanske högre än så när han var som bäst. Samma Sergej Zubov varit innan, så här, ja, han kanske var ligans bästa back när han var som bäst, men ingen så här, superkarriär. Mark Recchi 2017, exempel lite när vi går tillbaka på det här, när vi pratar om Chris Joseph. Recchi studsar runt med många olika lag. Nu har han ju vunnit till skillnad från Joseph. Men där är det egentligen samma sak. En spelare som han har en väldigt lång karriär och fina totaler. Men han var ju aldrig liksom en topp-topp-spelare. Så där ställer du honom mot en sån som Joseph, så tycker jag att de är jämförbara. Intressant är ju liksom namn som Paul Kariya och Erik Lindros som har varit exceptionella toppar. Men då börjar du blanda in namn som Tim Thomas.
Ja.
Liksom kortare Breakade karriär sent, men extremt bra. Jonathan Quick, extrem topp med de här två Stanley Cup-titlarna.
Och nu är kanske det här ett exempel som inte håller, men Cam Ward.
Nej.
Inte när han var som bäst.
Cam Ward har typ ett bra slutspel.
Men han tog Carolina till Stanley Cup.
Ja,
det är väl typ det då.
Det är för lite.
Okay. Men han har väl över 700 matcher.
Ja, han har kommit hållit. Men grejen är att där tycker jag ändå att gränsen går, att du måste ändå ha liksom ett större arbetsprov som en riktig toppmålvakt.
Okay, så du kan inte vara en medioker målvakt i 800 matcher och ändå bli invald liksom.
Ja.
Och, det, ja eller nej? Nej. Menar du? Ja.
Nej, men det tycker jag, det ska du inte vara som utspelare heller. Shane Doan är typ exemplet där man ser att här går gränsen. Lång karriär, den största Coyotes-spelaren någonsin med marginal, kommer nog aldrig komma in för att han inte var en nog bra spelare.
Vi har pratat om den här personen förut, men det bästa svenska exemplet är väl Daniel Alfredsson i så fall. Det går väl att dra en rät linje från Doan till Alfredsson.
Ja, men jag tror att Alfredsson kommer komma in. När vi ser de namnen som har valts in, så ser inte jag hur man kommer
komma in. Du har Alfredsson före Doan.
Ja, Alfredsson var ju, det är ju samma grej. Alltså Alfredsson är den största senatorspelaren någonsin, lång karriär, men helt klart en bättre spelare.
Okej, men om vi ska försöka baka ihop målvaktsdiskussionen lite här då och snäva in till ett slutgiltigt svar. Henke Lundqvist har du given direkt. Ja. Robert Lungo också. Eller Robert.
Robert
Lungo. Jag gillade det. Ja. Fleury också given. Jonathan Quick, ja eller nej?
Jag säger nog nej än så länge, men han kan nog vara en sån som växer.
Ryan Miller?
Han tänkte jag länge väl på. Lite för kort peak. Han hade bara någon säsong. Han har ju en västra, men han hade bara någon säsong. Där han var så, det var väl 2010 där han var så bra i OS. Men det är egentligen, undrar om hans peak är för kort. Men väldigt bra karriärtotalen.
Cam Ward som jag nämnde?
Nej.
Den här målvakten tycker jag är intressant. Innan vi tar Rinne och Rask och avslutar med. Sergej Bobrovski.
Jättebra exempel. Och jag tror att med honom,
det är det sista säsongen här som avgör det kanske.
Han håller ju på att spela till sig nu. Alltså jag menar, håller han i den här nivån nu, han är inte topp längre. Men han är bra nog för att vinna med Florida. Och han har vinnit en Stanley Cup nu med Florida. Och du adderar de två Western Trophies som han har sedan tidigare. Svårt att hålla honom utanför. Alltså det är det vi pratar om när man pratar om de här spelarna. Så här, ja, men du har en hyfsat lång karriär och du är, alltså egentligen så här, men typ en sån som Ryan Miller. Jag tror att han är 18 någonsin i spelade matcher för målvakter. Han har en Vezina Trophy. Om du vänder på det och säger så här, hade han varit en, jag menar 18 någonsin i spelade matcher, jag vet inte vad det är, men det är ju typ 1200 matcher eller någonting.
Han var en utspelare, hade han varit där.
Ja, det jag menar. Så mm. egentligen, varför ska inte han vara inne? Ja. Till exempel.
Man skulle ju kunna argumentera för att en målvakt bär ett större ansvar också under en så pass lång ja. Tid för
så
en klubb.
Så det är så svårt att svara på de här, för att med namn som typ Miller, Miller är ett jättebra exempel om man säger, okej, okay, måste vi verkligen omvärdera hur vi tänker kring målvakter i Hall of Fame? Och det borde göras. För det här har varit en uppenbar blindfläck för dem. Men Bobrovsky tror jag, innan alltid sagt gjort, kommer ha en Hall of Fame-karriär.
Marc-André Fleury?
Ja.
Tuukka Rask?
Nej, jag tror inte det blir så.
Carey Price?
Ja.
Okej, okay, då tror jag att jag har rabblat de namn jag tänkte
ja,
på.
Ja, Price har inte nämnt. Men Price är ju, visst, han har varit upp och ner under sin karriär. Kanske mer än man har...
Innan du fortsätter på Price och vi bara stänger mm. de här. Kari Lehtonen, var har du honom?
Inte Hall of Fame.
Inte ens nära. Nej. För jag såg att han dök upp här på min lista över... Han har 650 spelade matcher och
ja, men samma där.
En ganska bra vinstprocent också ser det ut
ja,
som.
Men han var aldrig...
En topp, nej.
Nej, tillräckligt bra.
Är han den fjärde eller femte bästa ja. Finska målvakten? Var har du honom?
Alltså den som är närmare, sådana Kiprusoff är ju närmare.
Ja, absolut.
Än vad Kari Lehtonen är. Kiprusoff kollade på så här, han var riktigt bra några år. Inga enorma karriärtotaler, men samma där. Alltså det är så här, om du jämför hans prestation som målvakt med typ vad, inte vet jag, Marian Hossa var som utespelare. Det är ju
jag,
det här med
jag har Kiprusoff framför mig. 623 mm. matcher, 319 segrar, en vinstprocent på 51,20. Och här har vi ju just Calgary-ikon-statusdelen som man skulle kunna säga, ja, det är någonting som gör att han borde vara i Hall of Fame. För det är väl deras, det måste väl vara deras nummer ett bland målvakter någonsin i Flames historia, Mika Kiprusoff. Alltså under några säsonger där under 90-talet, då var han väl en av NHLs bästa målvakter, om inte den bästa.
Ja, ja, det var han. Mike Vernon var ju bra, men nej, ja, han är nog deras spontant måste han vara det, ja. Där har du kanske en personlighetsgrej som går emot. Han var ju väldigt lågmäld och tog inte så mycket plats. Men han är en diskussion också. Men jag tycker, har vi sagt Rinne? Annars är Rinne given.
Nej, Rinne
är
bra att du...
För mig är Rinne given. Och det är en sån grej som man kan sitta hemma nu och tänka och ha fog för den tanken att varför är han given men inte han? För prestationsmässigt skiljer inte så många av dem som jag har velat på. Och jag har ingen bra svar på det.
Det är bara en magkänsla.
Men det är en magkänsla så här,
och inte Rask.
Ibland känner man så här, är han en Hall of Famer? Ja. Man bara känner det. Man behöver inte ens tänka och börja kolla. Och jag känner det med Rinne.
Ja.
Price samma sak. Alltså, absolut han har varit upp och ner. Men i slutändan, han har den här trofen. Den här säsongen, en av de bästa målsäsonger vi någonsin har sett. Det här senaste slutspelet. Han har ett par, ett OS och ett World Cup som återigen vägs in i det här. Där han var snuskigt bra.
Och sen av spelarna har väl ansetts vara den bästa målvakten under väldigt många år också.
Enormt respekterad och har liksom burit Montreal under många svåra år och det är ett tufft ställe att spela på. Vi får se vilka karriärtotaler han kommer komma in på, men han kommer ändå ha en ganska liksom lång karriär när allt är sagt. Så han känns också...
Nu är inte du eller jag någon målvaktsexpert direkt, men var han inte lite stilbildande också, Carey Price?
Alltså det är en av de... vi hade med under World Cup 2016 hade vi Kevin Weeks och så som var med och gjorde ett inslag. Hur han pratade om Price, att han rörde sig som vatten.
Ja.
Alltså, när man tittar på honom så här, ja, han gör det. Det är som liksom...
Jag kan tänka mig Erik Granqvist lyster i ögonen då.
Ja, han var rätt...
Han var nöjd då.
Han mådde då.
Ja. Nej, känns men, som att de gick bra, kom bra överens.
Tumvårdig personkemi.
Ja.
Typ.
Är Erik Sveriges motsvarighet till Kevin Weeks? Alltså i TV-rutan?
Ja, de är ju typ samma människa.
Ja, de är det. Ja,
ja men typ. Mer eller mindre.
Nej,
men,
ja, liknande karriärer också.
Ja, de har väldigt mycket gemensamt. Nej, men alltså... Ja, men han rör sig som vattnet i en... Alltså, som vågor liksom. Han är så otroligt samlad. Man är ingen målvakt, men jag har aldrig sett en målvakt röra sig så liksom...
Flytande.
Samlat, och det ser så lätt ut. Han står ju ut med det. Samma liksom, man pratar Hall of Fame så kan man prata en sån som Fleury, som jag tycker är en av de roligaste målvakterna att titta på. Han är ju den sista nästan av sin skola som någonstans lever på att maximera sin talang istället för att maximera sin teknik.
Ja, och att han räddar puckar. Förstår vad jag menar då?
Absolut.
Att han täcker inte målet, utan han aktivt försöker ta den.
Mm. Det finns
och det hedrar honom.
Ja, det finns ju en till där också som ju är var extremt, alltså jag tyckte ju för mycket, men Quick var ju, alltså de första åren...
Han var ute och simmade ganska långt många gånger.
När jag, de första åren när jag bodde i Los Angeles, min första säsong var 2014-15, och han fortfarande liksom var...
Det var i slutet av hans prime, va?
Ja, han var fortfarande i sin prime, då kan man säga. Och jag kunde ju sitta och skaka på huvudet. För liksom så här, nu kom han 2-1, liksom, han är 3 meter utanför liksom den blå färgen, höll på att säga. Nej, men utanför målgården.
Blue paint, tänkte du, va?
Ja, och det funkade då, det var så bra defensivt, han kunde lita mycket på sitt försvar, men han är ju en exceptionell spelare när det kommer till att göra spektakulära räddningar. Sen tyckte jag att han satte sig i de situationer ofta när han behövde. Och det var kanske därför han inte var bättre över tid. Han gjorde det kanske för svårt för sig ibland, och han har ju inte de heller. När man pratar om något som en Hall of Famer, så är ju hans problem att han har liksom inte de här, han har en andra plats i västern. Man har inte den här säsong efter säsong att han har varit en toppmålvakt i ligan flera år i rad. Där det bästa exemplet är ju Henke.
Så har du nej på honom, quick?
Jag säger det just nu, men han spelar ju bra i år. Hans karriär är inte över. Han är verkligen sån som han är svår, för att han har 2 exceptionella slutspel, men bara en riktigt bra grundserie.
Men av de namn jag har rabblat nu, det är över 10 stycken, så tycker jag mig höra att det är åtminstone 4 givna, vilket gör att inom de närmaste åren här så kommer det ticka över 40-strecket på antalet målvakter i Hall of Fame.
Ja, som jag sa, det är inget snack för mig om Henke, Lungo och Fleury. Rinne borde komma in också, någon av dem till. Sen tycker jag också, för att då avsluta det vi började, så lär nog Joseph till slut få komma in också, när folk börjar inse att okej, vi har haft en helt annan ribba för målvakter där. Så till slut så kanske man landar.
Ja, då är vi uppe på 5-6 stycken. Ja, det var feature-delen i hockeypuls, NHL-puls den gången. Nu är det dags för Jonta att quizza både mig och er lyssnare. Det här tycker jag är kul att avsluta med varje avsnitt. Vi har gjort det också under hela säsongen, testet. Och under hela hösten och början av 2022, då var det jag som satt på frågorna och svaren. Nu har vi sedan 3 veckor tillbaka bytt till Jonta. Men förutsättningarna är detsamma. Det är 90 sekunder. Och jag tävlar mot er lyssnare. Och här ska vi säga att vi har fått en hel del respons både på mail och i DM. Och en del, några av er har tyckt att det är ju rätt dumt att jag sitter och mumlar namn under tiden. Och det köper jag ju fullt ut, så jag ska sluta med det.
Vet du vad du till och med kan göra? I och med att du har ju en handhållen mikrofon, du kan lägga bort den.
Ja, det kan jag faktiskt göra. Och så om du känner att jag vill underhålla lyssnarna under 90 sekunder här. Mm. Feel free, säger jag då. Mm.
Kanske blir lite nynnande. Jag kommer kanske bli lite mer Star Wars.
Okej. Vill du presentera veckans test?
Ja, men det vill
test.
Jag. Och nu får jag komma med en brasklapp här också. Jag har ju glömt min dator. Så jag är inte med mig mina anteckningar. Därför kanske var lite vag med de här olika målvakts... Jag hade ju suttit och gjort liksom förberett så här, punkter på alla målvakter vi skulle prata om. Jag kanske till och med glömt någon målvakt nu. För det är så många namn. Då ber jag mig ursäkt till den målvakten som jag glömt.
Jag skrev ner dem också.
Så jag tar ju det här ur huvudet nu.
Okay.
Den här grejen. Det här kommer att vara lite kombinerad. Den här frågan kräver både geografi och NHL-kunskap.
Jaha, så vi tassar bort ifrån sporten.
Mm-hmm. Och jag vet inte hur den här kommer att slå. Om jag kommer att liksom, om du tar det till 50%. Mm. För den kan vara lurig.
Det är ju där vi har ribban för godkänt. Mm. Som vi har
och
sagt
tidigare. Det är det jag försöker nå, liksom, att det ska vara rimligt att ändå ta hälften.
Ja. Okej, okay, så lite geografikunskaper. Men är det främst NHL-skills då som behövs?
Du måste ha båda. Vi får se.
Ja, vi får se.
Jag hade ett annat rent hockeytest förberett, men det har jag inte i huvudet.
Ja.
Så att det får bli det här nu. Okej, okay, Adam. Du känner ju till att, eller och lyssnarna, att USA är indelat i stater. Och på samma sätt så, och nu fick du en riktigt, nu fick jag en riktigt tårig blick här. Och på samma sätt så är ju Kanada indelat i provinser. Och de här namnen kan du, om du gräver djupt.
Jag kan kanske 3 provinser i Kanada.
Ja, men det skulle kunna räcka ganska långt. Och du kan ju inte alla stater heller, men du vill absolut inte kunna alla stater. Jag kommer söka 6 stater idag. Eller stater eller provinser. Och de 6 staterna eller provinserna jag söker, jag kan säga att det är både och, men jag säger inte vilken fördelning, är de där det finns 2 eller fler NHL-lag. Varsågod.
Okej.
Kvar. Oj, 5, 4, 3, 2, 1, slut. Jag vet, den här var svår.
Ja, jag har 6 stycken här.
Jag har skrivit upp 6.
Ja, jag har gjort det. Jag
glömde då förutsättningen här, att, men det kanske jag hoppas att lyssnarna lär sig. Man får inte rabbla.
Nej, exakt.
Man får ju max gissa på antalet svar som finns.
Ja, jag hade 8 och sen strök jag 2 stycken.
Då har Adam gjort rätt. Och nu får alla lyssnare också en chans att göra samma sak om de vill träna på rättvisa förutsättningar. Så ni får nu 5 sekunder på er att stryka de felaktiga alternativen. 4, 3.
Men det var två NHL-lag eller fler då, som provinsen eller...
Exakt, jag kan säga att det är 2 av de här 6 som har 3 NHL-lag.
Okej. Ja, men då är det bara att börja presentera.
Kan börja i Kanada då? Tog du någon där?
Alberta.
Alberta har 2 lag, vilka då?
Edmonton och Calgary.
Snyggt.
Sen hade jag Quebec.
Vilka då?
Jag vågar inte gissa på det.
Ja.
Ja, vad har vi där?
Det är fel.
Det är fel.
Ja, vi kan cirkla tillbaka till det så får du läsa vidare.
Okej. Okay. Kalifornien.
Ja, 3 lag.
Ja.
Och de har du koll på.
Den var ju ganska enkel tycker jag. Ja, Lakers. Den var enkel. Och så började ramla basketlag. Ja, men Kings, Ducks och Sharks.
Ja.
Florida.
Ja.
Med Tampa och Florida då.
Ja,
Pennsylvania.
Den var imponerande.
Mm. Var den det? Okej, tack.
Jag är inte säker på att den kändes som den typ svåraste.
Och Pittsburgh och Philadelphia, eller?
Ja, helt rätt.
New York.
Ja.
Ja, New York-lagen. Nej, men Islanders och Rangers. Och Jersey?
Nej.
Nej, de är inte där.
Där är det, där är den andra som har 3 lag.
Jaha. När du tittade på mig på det sättet då, alltså Jersey förstod, ja, vänta här nu, Islanders, Rangers,
du får ju rätt för den här ändå, Wash, så det slänger om.
Nej, men Washington, nej, det, vänta här nu, kan det vara till Buffalo?
Ja, Buffalo ligger också i New York State.
Okej, okay. Men vänta här nu, då har jag Kalifornien, Alberta, Florida, New York, Pennsylvania, så jag har 5 rätt och 1 fel.
Ja.
Ja,
det var ju väldigt snyggt. Och du är inte jättelångt bort. Montreal är ett, eller Quebec är ett lag som är Montreal.
Ja.
Men det finns också ett lag till som ligger på gränsen till Quebec. Det är en flod som skiljer Quebec och den här provinsen åt. Och staden ligger på andra sidan floden.
Men är det en kanadensisk stad?
Ja.
Alltså, är det Toronto då?
Toronto är
ett lag.
Nej, det är lagen.
Jaha.
Provinsen är Ontario.
Åh, oh, det... Ja, mm. Det var det jag satt och sökte på. Quebec var det sista jag skrev ner.
Precis.
Och jag tror att det var Ontario jag ville
och
åt. Men
Ottawa ligger ju floden där. På andra sidan Ottawa har ju Gatineau som ligger i Quebec då, som är franskspråket. Och det är ju, i princip så är det ju en stad fast olika städer. Det är ju bara en flod som går emellan liksom. Och folk åker tvärs och över och jobbar
det.
Och...
Jag tycker Ontario kändes tuff att jag inte fick in.
Jag trodde Pennsylvania skulle vara lurig.
Ja, men den tror jag är ganska svår.
Ja.
Men det ligger bra i munnen, Pennsylvania, så det var nog därför jag...
Ja, jag är imponerad. Jag trodde att, för jag förstår att du egentligen har koll på alla, men jag tror också att det skulle kunna bli kortslutningar.
Absolut.
Så det, är...
det är ju press med de här 90 sekunderna.
Ja, ja,
och sen när jag hör dig i bakgrunden...
Ja, men jag vill nog säga att 5 av 6 här är din bästa testinsats så här långt.
Ja, är det bättre än 9 av 10 svenskar i...
Ja, för jag tyckte att den, jag tror att den här nästan var svårare för att den var lite så här...
Bland din geografikunskaperna. Ja. Okej, okay, och vi kom fram till att Kalifornien och New York är de två staterna med 3 NHL-lag.
Mm.
Okej. Okay. Det var ju kul att de kom med här också. Så fick du nämna dem.
Mm.
Tar du det här på... Vilken... Det kanske till och med jag kan ta fram... Vilken stat har flest Stanley Cup?
Alltså... Ja, det måste vara Quebec.
Ja, med Montreal.
Mm. Jag kan inte,
det känns ju
det
rimligt.
Det finns ingen faktiskt. Annan som kommer in
närheten. Ihop. Boston har... Ja.
Oh, nej, det är ju Toronto 2.
Toronto 2.
Men det är inget annat Ontario-lag... Tror jag. Det kan ju vara så typ att Hamilton, Albert, Bulldogs.
Ja, Edmonton. Calgary har bara en Stanley Cup.
Calgary en. Edmonton har 5. Så det är 6 där.
Inte New York heller, där med Islanders på 80-talet. Nej.
Jag tror inte Rangers har så många. Och Detroit har ju många. De är ju flest i USA, men det är bara de som är i Michigan.
Ja, det kanske är
Pennsylvania
Quebec,
har ju typ 7. Flyers
har
2.
Den har inte, många... Stanley Cup har Montreal. Är det...
24.
Det är 24.
Ja, så de...
Det är ingen som når upp dit. Ju. Okej, men då har vi svar på det också.
Jag skulle gissa att Montreal har fler Stanley Cups än resten av Kanada. Tillsammans.
Ja, det är nog en adekvat gissning, ska jag säga, faktiskt. Jag skrev, ska jag säga de två provinserna slash staterna jag skrev upp här?
Mm. Som du strök?
Ja, som jag strök. Ja. Jag hade British Columbia. Mm. Med där, men insåg att det är bara Vancouver.
Helt rätt.
Men det är ju ganska många lag längs kusten där. Så man blir, och Seattle ligger ju precis vid gränsen.
Ja, fågelvägen är det ju nog till exempel närmare mellan Seattle och Vancouver än det är mellan Calgary och Edmonton, vilket är väldigt nära. Det är bara 3 timmar med bil, men jag tror det är ännu närmare till mellan Vancouver och Seattle.
Ja. Sen skrev jag upp Washington här. Och det kan man ju ta... Alltså, på väst med Washington State. Men det är bara Seattle. Eller?
Precis, det är det enda laget i Washington State.
Ja.
Är det lag som är närmast? Alltså, det är väl inget annat. Alltså, Texas skulle kunna få... Alltså, det är väl Texas som ligger närmast. De har ju Dallas och Houston ryktas ju att om Arizona nu måste flytta så är det väl dit då. Så då skulle Texas få 2 i sådana fall. Quebec har ju haft 2 lag.
Och Nevada har...
Quebec och Leagues var där såklart.
Nevada har Vegas. Och Arizona har, Arizona.
Nej, så är det. Och sen har du ju de här stora hockeystaterna, Illinois, där Chicago ligger, Minnesota, är då bara Wild och Michigan är bara Red Wings.
Du som har reser runt mycket i Nordamerika.
Massachusetts är bara Boston.
Ja, otroligt svårt att säga det. Nej, jag klarar inte av det. Jag kommer inte att försöka här. Men du har ju varit i flera av de här staterna och provinserna. I både Kanada och USA. Kanada är ju hockeytokigt, det vet vi. Men jag är lite nyfiken på den hockeygalnaste staten, enligt dig.
Jag har ju inte varit i varken Minnesota eller Illinois faktiskt. Som ju
de, Minnesota brukar väl beskrivas som...
Det är ju the state of hockey, som det kallas för.
Du borde ju åka dit nu när de är bra.
Ja, jo, jag kanske får åka dit på Stanley Cup-final.
Ja, förhoppningsvis.
Omöjligt inte. Jag gillar dem som en outsider. Om man kan kalla dem för en outsider när de har så bra säsong. Då blir väl alla Wild-fans förnärmade.
Hur många Wild-fans har du lyssnat på det här i Sverige? Hur många finns?
Ja, alla 5. nej, men... alltså, det är klart att när du kommer upp i... Hockeyn är ju bara ingrodd i kulturen ordentligt upp i nordöstra USA. Där finns ju det liksom som påminner om Kanada och Sverige, men... Måste säga, så om man till exempel Detroit har ju varit i, det är klart att det är uppenbart så, men om man ska säga någonting som är lite utanför boxen så har San Jose stått ut för mig.
Jag för mig att du i den här podden har sagt att det är typ den bästa arenan.
Väldigt bra arena, väldigt bra stämning och samma där liksom, när man åker taxi, det brukar vara ett så här bra måttstock tycker jag, att snackar de om hockey, har de koll om hockey de som kör? För det är så här, det är bara en, alltså det är bra liksom så här, en slumpmässig person. Det är en ganska vanligtvis vanlig människa som gör det.
Som kör taxi?
Ja, tänker jag.
Absolut. Genomsnittlig invånare, ja. Typ.
Sen är ju vissa, typ så här, Tampa är ju jättestarkt hockey nästan nu. Verkligen. Där är ju, för att vara Florida liksom, så känns det som att det hjälper att det går bra. Men även innan de vann så känns hockeyn väldigt starkt där.
Ja. Tack för det här testet. Bra jobbat även den här gången.
Detsamma.
Mm. Två starka veckor nu. Mm. Får se, det kommer säkert
Jag kanske måste trissa upp svårighetsgraden lite. Nu har du gått, du har bommat liksom en, du har bara haft ett fel per test nu.
Ja.
Frågan då?
Ja, det har
jag. Det måste vara lite svårare.
Ja, men det kommer fallera totalt nästa gång, tror jag.
Jag tror att nästa test som jag har förberett, om vi kör det där, tror jag inte att du sätter alla.
Nej, det tror inte jag heller. Var ni bättre än vad jag var i det här avsnittet, då kan ni mejla adam.johansson@expressen.se eller höra av er på sociala medier. Vi har väl en liten nyhet, Jonta, att bjuda på här i slutet.
Det lät så, när du ställer frågan sådär.
Jag tänkte att du skulle ta över, men jag kan väl berätta det. Aha. Vi har smygstartat ett Instagram-konto. Sen får vi se hur länge vi blir kvar där, för att varken du och jag, eller jag, är väl några slags sociala medier-genier. Och här är det ju vår klippare, tillika min bror faktiskt, Simon, som kommer att ratta mycket, hoppas vi. Ja. För annars blir vi inte långvariga. Men det kommer väl vara uppdateringar kring avsnitten, kanske lite vad vi gör i jobbet också, så häng med där. Jag tror att kontot just nu heter Hockeypuls eftersom att podden heter det, men det kommer vara mest NHL-pulsuppdateringar. Så sök på Hockeypuls så hittar ni oss där. Ja, vill du hälsa något till lyssnarna? Känns som att du, jag vill ha ett slutord från dig alltid.
Nej, men nej.
Nej, det var inte.
Men tack för att ni har lyssnat. Trevlig helg. Ja. Vad är det för dag?
Säg något om våra jobb när vi inte har koll på dagarna. Det här släpps onsdag i alla fall.
Ja.
Det är det enda jag vet. Tack för oss. Kul tack att ni var med. Puss och kram. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.